Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Rättegången är avklarad, men hotbilden är så pass stor så de bestämmer sig för att Kenny behöver åka till skyddad ort. Han blir inskickad i bilen och bilen drar iväg i full kraft. Nu tar vi vid där del 1 slutade. Ni lyssnar på Brottsofferpodden. Mitt namn är Joakim Lindén Kastnabäck. Efter allt tumult och allting i slutet efter de här cirka 6 timmarna så är går det därifrån. Så här, hur, för då är det på något sätt det här kapitlet slut också. Du kanske misstänker att det ska bli hovrätt då, men det är i alla fall ett kapitel som avslutas där i hela den här händelsen. Vad har du för tankar då? För nu ska du på något sätt kanske lägga det här bakom dig.
Alltså efter förhandlingen så blev vi beordrade från personskyddet att de gjort en riskbedömning. Och då får vi säga hej då till vår mamma i 5 minuter i ett enskilt rum. Och sen snabbt intryckt i bilen och sen kör de på såna smågator, så kollar jag dem upp i 120 på smågator rakt ut mot motorvägen. Och vi hade knappt någonting, vi var inte ens förberedda på det liksom. Så vi fick ju polismyndigheten, fick vi 500 kronor och sen hade vi, de bad oss innan rättegången packa ner några småkläder liksom, inget mer liksom. Så det blev att de körde upp oss till en hemlig ort liksom. Okay.
Men var ni förberedda på att ni skulle till den här hemliga orten innan?
Denna, vi fick ju order innan de skulle hämta oss. Innan förhandlingen började, det var att packa ner bara små grejer liksom. Inget stort liksom. Så vi hade ju inte med oss knappt någonting liksom. Ingenting knappt alltså. Bara laddare, något plagg liksom. För de sa det kan vara möjligtvis några dagar liksom. Men det blev beslutat efter den nya riskbedömningen efter tingsrätten. För de gjorde det olika. Och då säger de mellan 3 till 4 år kan ni komma tillbaka.
Oj. Mm. Hur var det för den nyheten?
För min syster blev det ju ganska...
Hon har 10-årig son.
Ja, för det blev beslutat att sonen fick ju inte följa med.
Åh, jäklar alltså.
Så det blev ju ganska känslomässigt blev det liksom.
Men blev det så sen också, eller att ni var borta 3-4 år?
Jag blev ju borta från hemstaden och min syster. Ja, vi har ju följt varandra på resans väg och bott på skyddad ort och så. Men sen splittras vi och gick egna vägar på olika orter liksom. Ja. Men hon kom ner först till Malmö och sen efter kanske 2... Jag tror vi har varit borta... Hon har varit borta från hemstaden i 2,5 och jag var borta 3 år.
Okay.
Så hon kom ju ner först och sen kom jag senare.
Hur var det? Blev det någon hovrätt?
Nej, domen kom och det visade sig att 2 gick fria och 1 blev dömd. Till 6 månaders ungdomsfängelse plus straffrabatt. Så det blev 4 månader på ungdomsfängelse.
Jävlar.
Det var ju videon som fällde han, annars skulle han gått fri helt. För han, det var den enda gärningspersonen som syndes till på videon. Och det var ju min skolkamrat, före detta skolkamrat, ja.
Men borde det inte funnits någon så här DNA på dig? Från om man slår, de har haft handskar och pistolen kanske. Så att
det fanns ju DNA på han som är 23-24 på hans jacka. Men de pejlar ju mobilerna och så. Men de kommer ju, tingsrätten följer från deras historier mer än vad de gjorde på min.
Okay.
För att de sa att de skulle, de hade chattat på Facebook angående några skor och skulle mötas upp mitt på natten och lämna dem och betala. Så de köpte ju den, deras historia mer än vad de köpte min.
Så om jag gör en liten resumé här. Du är med 6 timmar med väldigt mycket övervåld.
Mm.
Så här, du är i en rättegång där du absolut inte tas på allvar för 5 öre.
Mm.
Så här, när väl domen kommer, så 2 går fria, en får 6 månader, men han har bara ett par månader kvar.
Mm.
Och du bor på ett skyddat boende nu. Mm. Så en hemlort, du får inte komma tillbaka till staden du uppväxt i och älskar att bo i, hoppas, troligtvis.
Ja.
Vad är dina tankar om samhället här?
Där brast det för mig helt med systemet liksom. Men sen, min advokat ville inte att vi skulle överklaga det, för att värsta fall kan det göra att han går fri, inom att det var bara filmen som gjorde att han fälldes för, och då menar han på att det kan förminskas om vi tar upp det liksom. Men han yrkade på 90 000 i skadestånd och jag fick 32 eller 34.
Okay.
Fick jag.
Det är sidospår, men är det pengar du har fått? För att jag har hört att det kan vara väldigt svårt att få de här pengarna med tanke på att de oftast inte har pengar.
Det tog några år, jag tror det var 2 år senare så fick jag dem. Men då under den tiden, då var det ju, levde på, jag hade skyddad ID och sen under tiden så levde jag på då, socialbidrag då. Ja. Och då räknade ju socialtjänsten när skadeståndet kom in som en inkomst. Och jag fick inte behålla det liksom. Så att det gick ju till att betala boendet som jag hade liksom.
Ja, det här är knas.
Ja.
Det är knas. Ja, men hur går det vidare? Du bor på den här hemliga orten. Så här, du sa alldeles nyss att alltså det var ju så att samhället är kanske inte den vackraste platsen den var i liksom. Här har man inget förtroende liksom.
Nej, där brast det helt liksom för tilliten på samhället och det skyddet som vi hade under den tiden också. Jag var väldigt utåtagerande liksom, och jag litade inte på dem, så jag började skydda mig själv på mina sätt, med köpte en skyddsväst och det blev ju bland annat att man gick beväpnad vissa gånger och så.
Fick du några tankar på hämnd?
Oh ja, det fick jag. Men bara några veckor på boendet efter rättegången så blev jag kontaktad av han 23-24-åringen via Snapchat då. För det var precis då vi skulle ta bort alla sociala medier. Men så ville jag logga in innan vi tog bort allting. Och då ser jag att han har skrivit där liksom. Och där var det en bild på en guldig pistol liksom. Och videohot liksom.
Okay.
Så visade det för min syster och sen sa min syster, vi anmäler inte det för att du ser hur det gick med domen, ditt domslut med dem, mellan dem.
Ja, jag fattar det. Jag förstår det. Men hur är det att bo i så skyddat boende? Hur är det att få sin identitet bytt? Men helt plötsligt heter du något annat? Så här.
Alltså det var ju... Det var en omständighet. Alltså jag fick ju ljuga om ett nytt namn liksom, och jag gick in så mycket i det namnet så jag trodde på det namnet att jag är uppväxt där, jag gjort det, gick på den skolan, så alltså jag fick bygga en falsk identitet.
Fanns det något skönt i det? Jag frågat. Typ, nu har det nog kommit från de här knasigheterna, för du berättade själv att du var själv lite småstrulig innan.
Ja.
Det hände. Och sen hände den här grejen som måste vara det värsta typ någonsin i ditt liv liksom, och nu har du möjlighet att kanske bli någon annan. Fast det är något skönt att gå in i något skådespeleri. Att du kan vara vem fan du vill liksom här.
Alltså det blev på ett väldigt destruktivt sätt och väldigt negativt. För att jag gick ju in i det så mycket så att jag blev psykiskt störd. Liksom, att när min syster eller min mamma ringde så jag reagerade inte på Kenny. Det namnet som jag är född till. Så jag reagerade på det namnet som jag fick då. Så då sa jag Kenny död, han finns inte längre. Så byggde jag upp en annan karaktär med det namnet, och den var ju väldigt hatiskt utåtagerande liksom, och där började det spåra ur med lite kriminella grejer och missbruk liksom. Så det är den livsstilen med den karaktären där, den blev ju alltså väldigt mörk liksom, och det blev som att man kan man svart magi kan man nästan säga.
Mm.
Det blev så fast liksom.
Jag förstår.
En kändes jag föddes som ny fast i en helt annan roll liksom.
Mm. Hur länge höll du på med den där rollen? Du sa att du flyttade tillbaka efter typ 2 år.
Var
det
typ 2 år? Nej, efter lite över 3 år.
3 år. 3 år.
Den här rollen, den har jag ju haft väldigt länge. Men sen har jag bytat in med att jag fick ju byta stad i vissa situationer liksom, på grund av det kom ju problem, samhället liksom avböjde skyddet, problem med olika människor där som riskerade liksom att typ gula ut mig, alltså så liksom. Vi fick några påhälsningar då och då i vissa städer och så.
Från de här gruppen från rättegången? De, eller var det andra, alltså nya fiender?
Ja, det var ju människor som la näsan i blöt lite, ja. Och sen alltså själva snacket och rykten, det sprids ju snabbt, ja. Liksom. Så jag fick ju pendla, byta namn och städer rätt många gånger, bos, vänner, flickvänner och sen vissa tag hos på min pappas sida släktingar där liksom. Och i värsta fall när man har stått, så har jag fått ju sova ibland i lekstugor ute liksom. Och den enda hjälpen som jag fick när jag kom på skyddad boende, det var ingen snack om KBT eller ett parateft samtal. Det var ju bara alltså, in på en skola, skriva in mig där och börja studera. Liksom. Det var ingenting mer. Och där började ju eskalera med fel omgänge, missbruk, bedrägeri. Liksom. Och så, och sen ledde ju till att folk blev nyfikna, för jag gick med skyddsväst. Och det ledde till att jag fick ju problem med skyddet. Och de ville inte bevilja det ett tag. Jag slog sönder lägenheten. Och sen blev det... Jag stod ju... helt själv liksom. Ja, frishuset kom in. En annan polis som valde att jobba utan tjänst. Alltså utan, alltså, på sin tjänstetid liksom. Mm. Började jobba liksom att ni har varit felplacerade från första början. Så hon valde att engagera sig utan betalning liksom.
Ja, vad fint.
Ja.
Men hur tycker du det här personskyddsgrejen med skyddat boende och sånt typ funkar överlag? Så här, Vad är bäst och vad är sämst med, om man får ställa den frågan typ?
Alltså jag tyckte det var... Jag hade klarat mig bättre själv faktiskt.
Ja, det är på den nivån.
Ja, de felplacerade oss egentligen på det skyddade boende. För det var bara en nödlösning. Och det skyddade boende hade egentligen bara hand om kvinnor och hedersförtryck och sånt. Liksom. De hade ju inte hand om dödshot så. Så det var ju liksom... inte direkt så säkert liksom, förrän jag kom på nästa skyddad boende som var mer inriktad på skyddsgrejen. Liksom. Men det första boendet var ju liksom bara nödlösning. Och det är därför jag skaffade mig en skyddsväst. För jag ansåg att de kan inte skydda mig. Liksom. Och då började det så smått den nya identiteten, missbruk, fel umgänge. Lite kriminalitet. Så det var ju inte... Okej, de på skyddade boendet sa ju till mig... Och det var ju möte, många möten fram och tillbaka. Jag var utåtagerande på mötena, välte saker och så på socialen. Men det var ju inte någon rådgivning. Och jag var åkt in och ut och in från psykakut med ambulans. Jag fick ju till slut självskadebeteende. Väldigt stark psykisk ohälsa. Liksom. Jag pratade med mig själv... Min syster hittade mig vid tågspåret. Och den tjejen jag var tillsammans med i den nya stan. Hon hittade mig medvetslös hemma i lägenheten. Helt sönderslagen, speglar och åkt och så liksom. Så jag åkte ju ett par gånger in med psykakut liksom. Med ambulans rätt in liksom.
Vad får du för hjälp när du kommer in till en psykakut? Liksom? Eller, de vet ju inte om vad som har hänt med dig eftersom du har skyddad identitet. Men liksom, hur blir man omhändertagen?
Alltså de händeltagen bra, men sen spelar jag på falska kort. Att allting är bra liksom. Ja. Och jag mår bra. Så jag fick ju bara utskrivet tabletter liksom, som jag blandade med det jag fick ta på ute liksom. Som en cocktail liksom. Men det var inte att de skickade en vidare. Och sen inom att jag var fortfarande folkbokförd i Malmö liksom. Och jag stod inte skriven någon annanstans liksom. Så att det var ju kontakten Malmö. Men det kunde ju inte vara liksom. Så det blev aldrig någon uppföljning där liksom på med psykakut. Vad de skickade en vidare. Det blev det inte.
För jag förstår ju att du blir en väldigt utåtagerande person efter det som har hänt liksom. Mm. Och hur snabbt du kastas in i ett ganska ovärdigt liv. Där du ständigt måste vara på flykt från någonting som inte du borde vara på flykt. Det ska vara tvärtom.
Mm.
Det är inte du som ska bort, det är de som ska bort. Mm. Liksom. Så jag förstår verkligen hur den här tvisten i hjärnan måste bara blivit helt skev.
Mm.
Ja, skönt att du kom ur det till slut.
Ja.
Vad blev din, eller finns det något annat du vill berätta om innan din vändning kom?
Nej, det har ju sett ut så som jag har berättat under några års tid innan min vändningen kom. Och det var att jag fick ju ett domslut med allting som jag hade begått på kort tid bakar de ihop allting. Liksom. För de väntar ju ett tag innan de bakar ihop allting för det kom in nya grejer hela tiden. För att jag agerar utåt och sen började jag bli en av dem. Liksom, att jag började utsätta andra människor, inte för förnedringsrån men typ misshandel och utpressning och så liksom.
Fick du några tankar när det var en sån människa som slog någon och kanske gav en extra smäll att fan, nu har jag blivit den här?
Nej, jag hade ingen tanke på det. Då gick jag på substanser också. Ja. Liksom, så jag kände jag levde som en kung på de substanserna med detta livet. Liksom. Och sen gick jag in så mycket i skyddsvästen så jag hade ju på mig den. Det tog mig 2,5 år att släppa den. För jag hade även på mig alltså dag in dag ut. Alltså, även om jag skulle kasta soporna, gå och handla cigaretter. Alltså, den var alltid på. Alltså, den var typ som ett beroende. Så om jag skulle gå ut utan den så fick jag såna skakanfall.
Ja, jag
fattar. Så den var som min trygghet. Så den har ju betytt väldigt mycket för mig, den skyddsvästen som jag hade då.
Ja, som en liten snuttefilt.
Ja, snuttefilt kan man säga, ja. Men det tog ju 2 år. Och det var ju kris när jag kom till en annan stad som jag började engagera mig i kris. Och där började de bygga upp mitt självförtroende. För det var en som tog hand om mig där nära faktiskt. Så tänkte jag, han har ju kommit från den tunga gängmiljön. Så tänkte jag, han går ju helt fritt liksom. Och dottern är i stan och så. Så tänkte jag, kan han? Så varför skulle inte jag kunna liksom? Så det tog mig 2,5 år att släppa den.
Mm.
Men så kom ju alla domar och brott som jag begått och då blev det ju ett bakslag.
Ja, då hade du precis börjat få lite hopp.
Ja, lite så, förbättring. Men jag var ändå i en ny stad, men jag hade fått bättre nätverk. Men så pendlade jag mellan ljus och mörkt liksom, hela tiden. Liksom. Jag hade kvar beteende, liksom. Självskadebeteendet. Och även jakten på olika saker liksom. Så kommer ju det domslut där liksom. Det blev fängelse. Men jag ansökte om fotboja. Så får jag ju fotboja. Men alltså, jag var så ostabil där liksom. Och jag pendlade mellan psykakut där också. Men det var samma sak. Skrev ut mig med medicin. Så under den natten så gick jag tillbaka liksom. Med fotbojan på. Och släppte inte in mig heller. Så jag gick ju hem. Liksom. Klippte av fotbojan och gick tillbaka. Liksom.
Mm.
För då hade ju redan min kontaktperson kört upp mig med fotbojan. Så skrev ut mig. Så jag klipper den och går upp där en gång till.
Du bröt det där avtalet.
Ja. Och det är ju bara en chans man får. Sen blir det ju anstalt. Så jag hamnar ju i isoleringscell. Och innan jag ska gå in för grindarna så har min kontaktperson, vi kör och hämtar en bok som av Sebastian Stärkstedt, Bara ljuset kan besegra mörkret. Och då säger han till mig, läs denna boken Kenny, för den har förändrat många människors liv. Och då tar jag upp boken och tittar och tänker och säger, hur ska en bok förändra mitt liv? Liksom, alltså, det är bara papper och bläck.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. and UnitedHealthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit UH1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tänker jag liksom. Men i alla fall jag tar med mig den in. Hamnar i isoleringscell, sätter upp den så jag kan se den. Tar 2 dagar. Så tänker jag, det leendet, det vill jag också ha liksom. Och allt det hatet, skulden, skammen, övergreppet och allt det. Så tänker jag, hans leende vill jag också ha. Så jag börjar vända boken och kolla innehållsförteckningen. Så tänker jag så, han har ju varit med om en hel del liksom också. Så tänker jag, kan han, då borde jag också kunna som han på KRIS. Han hjälpte mig att släppa skyddsvästen, bygga självförtroende. Så tänkte jag, hur ska jag få det riktiga smilet? Liksom? För jag har inte, även om jag byggt av självförtroende så har jag ändå haft det väldigt svårt att få ett kärlekssmile. Liksom. Jag har alltid haft ett väldigt livsglädje nere, liksom, tomma ögon. Liksom. Så... började läsa boken efter innehållsförteckningen och där började jag känna alltså grejer som jag inte har känt förut när jag läst halva boken. Det var som att jag såg ljus och mörkt. Jag såg mig själv i det mörka hörnet av cellen och sen bara ljus på den andra. Fast det var nedsläckt i cellen. Och då började jag tänka, hallucinerar jag eller är det något fel på mig? Så att dagen efter så för de kallade in sjuksköterskan för jag satt ju ändå nästan 3 veckor i isoleringen liksom. Och det är inte riktigt mänskligt liksom. Det är helt kritvita väggar och så. Men hon sa ju till efter hon har gått igenom och kollat på mig och puls och så är det inget fel på dig. Och jag började läsa mer i boken och började känna att någon berör mig, någon lägger handen på mig liksom och lyfter bort hatet, skammen, skulden. Och även jag kunde första gången gråta på riktigt, alltså av kärlek. Alltså jag känner att tårarna är varma, inte kalla. Och det var som en explosion, så jag blev som en nyfödd bebis där inne i cellen. Så tänker jag, de har säkert pastorer, präst, kyrkor, något där man kan få en kontakt med när man sitter. Så jag frågar ju fängelse, då, vakten där inne om han finns. Så de kommer 2 gånger i veckan. Så kommer ju pastorn in i cellen och då berättar jag mina upplevelser. Och så säger han till mig, Jesus har hittat dig. Och så läser vi Bibeln tillsammans och så kollar jag på Bibeln själv. Första gången jag kollat på en Bibel då, så säger jag till honom, alltså det ser ut som livets gåtor, alltså livets ord. Det finns dimensioner i varje ord, det öppnar upp så mycket. Det finns så mycket som jag ser. Så säger han, det stämmer, det är som... alltså, livets bok, alltså dimensioner. Nya ord öppnar, ger inflytande till det och det och det. Och så läser vi Psalm 91 tillsammans liksom.
Så man kan säga att du var många blir mer nedbrutna av isoleringen.
Mm.
Efter med tiden, men du blev mer uppbyggd med tiden.
Ja, jag blev mer uppbyggd. Alltså jag har ju byggt upp en ganska starkt psyke genom att jag såg själv med polisskyddet, med isoleringen där. Och sen hur det livet jag har levt så är jag ju klar att sitta inomhus och sådana grejer. Så det har varit inga problem som isoleringen. Så jag fick ju beröm för jag hade kunnat sitta där, för de sa det räcker 3-4 dagar, sen ballar de ur. Men jag fick ju in en tv till slut och då började jag kolla på gudstjänst. Och då börjar jag få samma känsla som boken. Fast ännu mer värme liksom. Och att någon tar tag i mig. Sen precis som att när programmet slutar så försvinner det. Och så nästa morgon, titta igen, kommer det tillbaka. Så det var ju så. Sen blev jag uppskickad, för jag kunde inte sitta i den anstalten för jag hade skyddad ID. Därför satte man isoleringen. Så blev jag uppskickad till finska gränsen. Mm. Och sitter där. Och därför har jag samma känsla som jag kollade, när jag kollade på gudstjänsten där uppe. För jag tänkte, kanske det är någonting i cellen liksom. Men då var jag lite så, är det Jesus jag har hittat eller vad är det för något? Kanske bara det är cellen som gör detta här. Men det var samma. Mm. Så när jag skulle kolla mina grejer liksom, vad jag hade fått med mig upp till anstalten där uppe, så ser jag ett radband och ett silverkors, tänker jag. Det är inte mitt. Och då började jag tänka och fråga liksom, är det mitt? Som jag med kom med dig. Och då tänker jag så, då har ju min kontaktperson lämnat radbandet och ett silverkors till mig. Men jag får ju bara ta ut på avdelningen radbandet som är med, vad är den gjord av? Den är väl tråd.
Ja, exakt.
Tråd, ja. Så jag bärde ju den där inne liksom. Kände mig hur fri som helst i de situationerna, fast det var ett fängelse liksom. Jag var mer gladare liksom, alltså mer än någonsin faktiskt. Så min fängelsevistelse var ju mer alltså av kärlek än om man tänker fängelse liksom. Det var underbart faktiskt. Och sen börja följa liksom gudstjänsten varje dag. Och även fortsätta då i Sebbes bok liksom.
Har du träffat Sebbe då?
Ja, jag har träffat Sebbe.
Har du sagt det här till han?
Ja, jag har sagt det till han.
Ja, fint.
Han och jag har lite kontakt lite då och då liksom.
Han gör det superbra.
Ja,
han gör det verkligen superbra, tycker jag.
Ja.
Hur länge sedan är det här?
Jag kom ut, jag fick mitt fängelsestraff 2020. Ja, och det var i mitten av 2020 jag kom ut. Så det är ju nästan, vad blev det, 2020?
1,5 år sedan typ. Ja, lite mer 2 år sedan kanske.
Ja, lite mer än 2 år sedan, sen jag muckade.
Ja, det är slutet av 2022 nu.
Ja.
Och hur har det varit sen dess? Du sa, nu har du flyttat hem till Malmö.
Ja. Yeah.
Och jag antar att du har ditt riktiga namn igen.
Ja. Yeah.
Hotbilden är borta.
Ja. Yeah.
Har du sett på de här människorna?
Nej, faktiskt inte. Jag har inte mött någonting sen jag gick ut med min historia offentligt och började jobba som jag gör idag. Ingenting.
Fick du några tankar att du gick ut med att det här kan backfire på mig? Vad säger man så? Alltså slå tillbaks på mig.
Nej, det hade jag inte. Jag hade mer modet, alltså, och rakryggen. Och sen att jag kom tillbaka till min stad och jag byggde upp mitt riktiga namn och tog tillbaka mitt riktiga namn. Och sen även när jag fick hjälp av ännu mer bra nätverk liksom, som byggde upp mig, pushade mig. Så att jag stod med rakryggen i hemstaden liksom. Så att, och det är ju mitt mod liksom. Och sen att det är jätteviktigt ämne lyft upp liksom.
Ja, superviktigt.
Förnedringsrånen.
Ja. Ja, verkligen, verkligen. För de blir vanligare och vanligare också.
Ja, det har ju blivit det.
Men har du hört vad som hänt med dem? Vet du någonting?
Ja, den ena, han skulle, jag tror han skulle fylla 25 eller 27, 28 kanske något så här. Jag tog koll på hur gamla de är, men i alla fall han som var vuxen under den dagen. Han blev ju avrättad för några år sedan liksom, på grund av sina problem liksom.
Varför fick du reda på det då eller?
Nej, det var min bror skickade till mig att han jobbar med sjukhus och så. Så min bror så skickade till mig, jag kan bara säga något kort i med det sekretess, men han hade velat se död liksom, är nu bortgången liksom. Och då började jag kolla flashback och då ser jag att det är han som har varit inblandad i mitt mål.
Vad fick du för tankar när du märkte det? Var det här efter du hade varit i Sotelina? Ja,
det var ju 2 år efter händelsen.
Ah, okej, okay, så du var fortfarande i din mörka?
Ja, det var ju mellan ljus och mörket då liksom. Och då hade han ändå, och jag haft lite alltså, beef-kontakt på nätet när jag fick droppen liksom. För att en gång när jag var ihop med en brud och gjorde slut med bruden, så öppnade hon munnen lite för mycket så att hon sa var vi var. Så att han körde upp till stället vi bodde på. Och jag var ju, jag var ju inte i den staden. För jag förflyttades rätt så snabbt. Min syster var kvar där, så han, det blev så att han gick upp till min syster och våldtog henne där.
Åh jävlar.
Ja. Uff. På grund av att min före detta hade sagt lite känslig information till, till vissa människor som har spridits vidare liksom.
Oj, nu blev det bara flash, vad hemskt.
Ja.
Så här, hur, ja, hur mår hon nu då efter det där? Har hon fått jobba på det?
Alltså, hon är ju... hon bor i Malmö ju, ja. Men hon är inte så tipptopp som jag är. Liksom. Hon har fortfarande sin process, sin resa. Men hon har också varit med om mycket under resans splittring. Vi skildes ju åt och så. Men hon pendlar mellan ljus och mörkt, skulle jag säga. Liksom. Inte helhjärtat in riktigt. Liksom. Så det är nog mest jag som har tagit mig upp från det. Liksom. Så hon har lite att bearbeta.
Ja, beklagar verkligen så här, av till henne. Också. Men då, när du får den här nyheten, var det så här, yes eller var det...
Alltså det var ju... Det var en ganska bra nyhet, för det var ju han som hade gjort mest våld under den dagen. Liksom. Alltså det grova våldet. Liksom. Där smällar och sånt syns. Liksom. Det andra var bara mer alltså, tortyraktigt, förnedringsaktiga saker. Så det var ju han som bultade upp allting på mig. Liksom. Så det kändes som karma. Alltså karma tog han. Men visst, jag har ju... gått ner i porten och sagt var jag var någonstans. För han har ju haft bifall på sociala medier efter det här med min syster. Och då fick jag ju droppen, så vi bestämde träff. Men han kom ju aldrig liksom.
Ah, okay.
Och då hade han ändå filmat in en riktig pistol att han är på väg liksom. Men han kom aldrig.
Mm. Ja, du var beredd att möta han där då?
Ja.
Ja, var kanske tur.
Ja, man vet inte vad som skulle ha hänt liksom då. Men just den dagen då när min bror ringde och han skickade lite kort om det också, så det kändes som karma.
Ja, jag förstår det verkligen. Jag förstår verkligen det. Så. Jag brukar ofta snacka om förlåtelse i den här podden. Hur ser du på det till alla tre? Nu vet jag att du har berättat och hittat du har din tro. Jag vet att förlåtelse är en väldigt stor grej i alla, de flesta tron. Men hur ser du förlåtelse till de här?
Alltså jag har ju förlåtit dem idag. Alltså jag ser det som här. Om inte det skulle hänt mig, så skulle jag inte stått där jag står idag. Hade inte det hänt mig den dagen, så hade det kanske blivit en död till nästa gång. Det kanske inte varit något förnedringsrån, men det hade varit på något annat tillfälle som jag hade kunnat bli knäpp på. Det hade kanske till och med gått värre liksom. Det är det jag tänker liksom. Men jag är ändå på något sätt tacksam för att det hände, för att jag har ju förändrat mitt liv totalt. För mitt liv innan händelsen, det var ju ganska stökigt hemma och kriminalitet, men inte säljande. Så att jag tänker så att det har ju tagit mig till något bättre, fast jag fick genomlida mycket, mycket genom resans gång liksom, psykisk stöd, liksom, fängelse, även gjort rättspsyksundersökningen. Mycket smärta. Det har kostat genom åren rätt mycket. Men jag är ändå glad att jag har gjort det. För det blev som en lärdom. Och sen att jag fick ett annat liv liksom.
Jag förstår.
Jag fick ett annat liv när jag lämnade staden. Men sen kom jag ner och byggde upp ett ännu bättre liv liksom. Utan att vara kriminell.
Ja, det är skitfint. Det är jättefint verkligen. Om någon annan, nu nämnde vi alldeles nyss att förnedringsrån är ganska vanliga idag. Om en person har precis varit med om det, så liksom, vad skulle du vilja säga till dem, eller vad skulle du vilja sagt till dig själv, eller till dem, till dig själv, precis efter det har hänt liksom, finns det några bra tips att tänka på?
Alltså jag får rätt mycket meddelande om förnedringsrån. Det är många unga killar som råkar illa ut om det. Men jag brukar säga att det är inte ditt fel. Alltså. Det är absolut ingenting med det att göra, alltså, om de våldför sig på en. Till exempel som Solna, förnedringsrånet. För när jag vet övergreppet, det såg jag som att det var mitt fel. Liksom. Det var, liksom, det brukar man ofta göra. Och som killen när sånt händer, så det blir ännu mer känsliga.
Ja, det är det här macho.
Ja, macho, ja. Så, men det är ju inte ditt fel vad som händer, liksom. Det är det absolut inte. Och det är samma med när kvinnor blir våldsförda, liksom. Det är ju inte deras fel, liksom.
Nej, det är bara att man har haft oturen att drabbas av en väldigt sjuk människa oftast. Ja, eller sjuka människor.
Precis.
Men jag tänker ju också på det här som hände, att har du blivit erbjuden nu efteråt en sån här PTSD, eller har du gjort någon? För det är inga sunda grejer som händer det, liksom. Du måste väl ändå sättas på, känner du av något spår av det idag?
Alltså idag har jag inga problem att gå runt i hemstaden, jag nattvandrar på nätterna, jag känner ingen oro, ingenting paranoid och så. Okej, jag är vaksam, men det är ju nog mycket för att jag vill skydda andra och hjälpa andra, liksom, som jag gör idag. Men de gjorde en rättsundersökning. Och det var ju visat sig vara en allvarlig påverkan av en psykisk störning.
Okay.
Var en påverkan under traumat. Så, men jag nu, när det har gått så lång tid, så har jag inte gjort någon KBT eller psykolog. Så jag har ju tagit det med Gud, högre makten, liksom. Och sen tagit del av föreningar, coachning och kurser på mindset och... Sen även lyssnar jag på mycket motivation och inspirerande människor. För jag vill ju bli en bättre version av mig själv, liksom, och hjälpa andra, liksom. Och visa alla att, liksom, det finns förändring, liksom. Även på, spelar ingen roll hur mörkt det är, liksom, det går.
Ja, det går.
Ja.
Det går.
Ingenting är omöjligt.
Nej, verkligen inte. Och det är jag tacksam för, verkligen.
Mm.
Men om vi, en annan sak jag ofta med på, det är det här med att säga till sin förövare. Så här, finns det någonting du skulle vilja, om du är framför dem eller de får höra det du säger. Så här, är det någonting speciellt du skulle vilja förmedla till dem?
Att jag förlåtit dem.
Ja, det är så.
Ja, alltså jag har inget hat mot dem idag. Alltså det är totalt noll. Och det är samma med samhället. Det är också totalt nollställt, hatet där. Alltså jag har ju haft mycket fokus på att lägga det på Guds vilja, liksom, och leva i nuet, liksom, och vad kan jag göra, ta nästa steg, liksom, och vad kan jag bli för någonting av själva allting som jag har gått igenom, men vad kan jag använda allting till, kan jag rädda en av det jag har gått igenom och mina erfarenheter, och så räcker det för mig, liksom, att en, om jag lyckas plocka upp en, två, tre, alltså, av det jag har gått igenom, så räcker det för mig, och det värmer mig om hjärtat, liksom, och det är tacksamhet, liksom. Så jag tänker mycket på det, vad kan jag göra av situationen som jag har befunnit mig och till att hjälpa andra.
Nej, men fan, Mikael, du är en sjukt inspirerande människa.
Tack.
Och jag är jättetacksam att du bara tog ett år på dig för att komma hit. Ja, men skämt. Och jag önskar dig verkligen lycka till med alla dina projekt. Och ni där ute, har ni någon fråga till Kenny, skriv på Instagram, Kenny Friberg,
PM. Yeah.
Så tror jag att han jättegärna svarar om. Eller skriv till oss på Brottsofferpodden, så länkar jag vidare. Då får jag tacka för mig, Kenny.
Tack så mycket.
Tack så mycket. Då var bägge avsnitten av Förnedringsrånet från helvetet till ljuset slut. Glöm inte att följa eller skriva till Kenny Friberg på hans Instagram under namnet Kenny Friberg om ni har frågor eller funderingar. Och följ gärna oss också på Brottsofferpodden, både på Instagram och Facebook. Och skriv mail till oss på brottsofferpodden@gmail.com. Jag låter igen tacka alla som lyssnar, och tack alla igen för att ni sprider podden. För den når nya höjder hela tiden, det blir jag väldigt tacksam för. Så fler folk kan bli hörda och fler folk kan bli hjälpta. Hoppas ni får en fin morgon, kväll, dag, natt eller vad klockan nu är när ni lyssnar på det här. Mitt namn är Joakim Lindén Kastenbäck. Tack för att ni finns. Historia som berättas har satt sina spår. Finns ingen skam att känna, men den känns ändå. Kände aldrig ensam med minnen du bär på.
förstår för skulden ligger hos den som begår, hos den som begår, hos den som begår.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.